Tack så mycket. Tack Herre för den här stunden. Tack för din kärlek som aldrig ger upp Herre. Att vi får vila i din famn, att vi får ta emot av dig Herre. Jag ber att vi ska få ta emot av dig den här stunden. Att du ska tala till oss Herre och öppna våra hjärtan för dig. Amen. Vi är inne i en predikoserie där vi utgår från apostlagärningarna. Och idag har vi kommit till kapitel 4. Och vad har hänt så här långt? Jo, lärjungarna väntade på anden enligt Jesu instruktioner. Och sen kom anden med full karriär. Det blev liv i hela Jerusalem. Och de ger sig ut och predikar och tusentals människor kommer till tro. Och i kapitlet innan så hände det, som Kenneth predikade om förra veckan, att Petrus och Johannes ber för en lam man som omedelbart reser sig och promenerar hem. Och det här väcker verkligen uppståndelse. Så de blir gripna för att förhöras. Och vi kan läsa, nu ska vi läsa ett ganska långt avsnitt. Jag tycker att det är ganska bra ibland att få hela sammanhanget. Så jag kommer läsa på här lite grann. Ska vi se. Börja i vers 1. Medan de talade till folket, de har alltså predikat för folket om vad som har hänt här, så överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästerligs släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de båda var enkla och olärda män förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sen med varandra. Vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem och vi kan inte förneka det. Men för att ryktet inte ska spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet. De kallade in dem och så åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarar dem, tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört. Då gav de dem sedan en sträng varning. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad överste prästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa, härskare du som har gjort himmel och hav och jord och allt vad de rymmer. Du som har låtit den helige anden säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den helige anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Petrus börjar med att säga, vi står här för att vi har gjort en välgärning mot en sjuk. Vi står här för att vi har hjälpt någon. Så han liksom bara förtydligar för alla hur sjukt det är att de är ens fängslade. För det enda de har gjort är att hjälpa en sjuk person. Och självklart var inte det huvudanledningen. Utan det var deras undervisning i samband med det här undret. Att de hade predikat uppståndelsen från de döda. Och varför var nu det så stötande? För varken tron på ett liv efter döden eller mirakel var liksom okända för i den judiska tron. Men det fanns något här som stördes väldigt mycket. Och Kenneth var inne på det förra veckan, men jag ska upprepa lite grann. När Jesus levde så var fariseerna mest emot honom. Det var en grupp, ett parti som var väldigt noga med lagen. Och Jesus hade lite för vana att rucka lite på lagen, och det var inte populärt. Men nu verkar saddukeerna ha tagit över stafettpinnen här. Och saddukeerna, de var liksom lite, de hade lite andra intressen. De var eliten i Jerusalem. Från dem hade överste prästerna valts ut under lång tid. Så de satt på makten. De trodde inte så mycket på det här med under. De trodde inte på ett liv efter döden. Alltså inte heller någon uppståndelse. Så därför så blev det här väldigt provocerande för dem. Ska vi se vart jag hamnade här. Jag pratade så fritt så jag tar bort mig med manus. Och de insåg här att deras maktställning var hotad. Och de blev så provocerade. Och de kan ju inte förneka att här har ett under skett. För den här mannen har säkert många av dem gått förbi varje dag i templet. Han satt utanför templet och tiggde. Och nu stod han där framför dem. Så det var ju lite svårt att förneka att något hade hänt. Det försökte de inte ens göra. Och sanningen verkar inte ha varit så där jätteviktig för dem. För att det enda de är intresserade av är att det ska locket på. Nu ska det tystas här. De här olärda männen, som det står i texten, de gör dem svarslösa. De vet inte vad de ska göra med dem. Vad skulle de säga? Det enda medlet de hade var att försöka skrämma dem till tystnad. Nu ger vi er en varning. Nu är det locket på och så får ni bara tysta. Så kommer vi att låta er vara i fred och ni låter oss vara i fred. Ungefär så var deras budskap. Och det är slående att de kan erkänna undret, men inte för ett ögonblick liksom fråga sig själva, kan vi ha fel? Kan det vara så att vi har missförstått någonting, att vi har missat någonting? Nej, nej, nej. Det är inte det, utan de bara kör på här. Ryktet fick inte spridas längre, och de hade säkert helst velat göra sig av med de här lärjungarna, tror jag. Men jag tror att de insåg att det skulle bli kalabalik och uppror och revolt. Så det gick inte. De kunde inte annat än hota dem och släppa dem. Peter Halldorf, han har skrivit en helt fantastisk bok om apostlagärningarna som heter Andens folk. Och i den så skriver han så här, jag tror jag har citatet här. Om det kommer upp. Ja, nu är det lite liten text tyvärr. Men han säger så här, maktens huvudintresse är att behålla sin makt. Därför skapar den ett system som skänker kontroll. Ett sådant system är oförmöget att ta in det avvikande och överraskande. Det främjar likriktning och kommer därför i konflikt med anden, vars liv präglas av mångfald, färgrikedom och olikhet. Så anden som hade fallit över lärjungarna hade gjort maktfullkomlighet omöjlig. För att nu hade ju alla anden. Alla hade den här kraften från Gud i sina liv. Alla som ville ta emot. Och det gjorde översteprästerna och makteliten livrädda. Vad skulle de nu ta sig till om de inte hade kvar sitt religiösa monopol? Anden är liv, mångsidighet, dynamik och frihet. Och när makten blir för koncentrerad till några få och makthavarna blir korrumperade, så leder det till det motsatta: kontroll, likformighet, ofrihet. Och anden låter sig inte kontrolleras av någon mänsklig makt. Och därför gjorde man sitt yttersta för att försöka kväva det här som pågick. Samma sak med Jesus. Han skrämde från början livet ur makthavarna. Trots att han var en enkel man. Trots att han inte tog till våld överhuvudtaget. Trots att han var fattig, hade inga ekonomiska resurser, så skrämde han dem något så enormt. Jesus vägrade att tvinga till sig makt. Han var inte intresserad av att benämna sig själv som Messias, som den utlovade kungen. Han ville inte bli utsedd till någon stor politisk befriare. Istället så lät han makthavarna döda honom. Och genom detta så visade han att han hade mer makt än någon kung eller makthavare på jorden någonsin haft. Det judiska prästerskapet och de romerska makthavarna, de trodde att de hade kontroll över situationen. Han är död. Problemet löst. Det var så de ofta löste problem på den tiden. Och idag tyvärr också. Men han, Jesus, han valde att gå dödens väg. Och den ledde till livet. Och inte bara för honom. Inte bara att han uppstod. Den ledde till livet för var och en av oss. Jesus öppnar vägen för att människan ska få gemenskap med Gud igen. Och det erbjudandet gäller även idag. Att Jesus, han sträcker ut sin hand till oss. Som i den här sången som ni hade skrivit om. Att lägg min hand i din, jag tyckte det var så fint. Jesus räcker oss sin hand och vi får ta emot den. Kyrkan har under historiens gång suttit på väldigt mycket makt själv och hanterat det på lite olika sätt. När anden har fått leda så har kyrkan och ledarskapet varit levande och präglat av ödmjukhet och tjänande. Men när andens eld har slocknat, så har det lett liksom till att maktstrukturerna liksom har stelnat till. För då vill man ha kontroll. När man tappar det här livet. Och idag behöver vi vaka över oss själva så vi ger anden fritt utrymme att verka. Vi behöver fråga oss, vilka vill vi vara i den här berättelsen? Vill vi vara ledarskapet, saddukeerna, som bara vill kontrollera situationen förtvivlat oavsett vad man ser Gud göra? Eller vill vi vara lärjungarna? Som ställer sig upp och vågar släppa, ge rum för anden och vad anden gör. Halldor fortsätter så här i sin, ska ta ett citat till. Det var så mycket som var bra. Så länge de kristna avstod makten så erövrade de världen. När kyrkan började bländas av makten och göra system av tron dränerades hon på kraft. Anden undanber sig samröre med den som vill styra över andras liv. Makten förblindar, den förföljda blir en förföljare. Och det är kyrkans tragiska historia, att det tog inte så lång tid. Från att ha blivit förföljd så blev man en förföljare. Och det är inte vårt uppdrag som kristna, tvärtom. Gud har kontrollen, så vi behöver inte kontrollera någon annan. Blir det tokigt? Det är Guds grej liksom. Och vi behöver inte bli förvånade eller förnärmade om vi blir hånade eller förföljda. Det var inte så länge sedan jag läste i Dagen om hur vanligt det är att ungdomar i skolan blir retade eller mobbade för sin tro. Det här är liksom vardag för många, även i Sverige. För att inte tala om hur det är i andra länder. Om sådana saker förvånar oss så är det bara för att vi har tappat förståelsen av hur provocerande budskapet om Jesus är, även idag. Det stöter med folk. Folk stöter sig på det. Och det har ett pris att stå upp för sin tro. Det kostade lärjungarna allt. Och det kostar idag också. För makten så kommer det alltid vara skrämmande med en rörelse som kommer underifrån och som inte kan kontrolleras. När lärjungarna säger det här, exakt hur de uttrycker sig, men de säger så här att vi kan inte vara tysta om det vi har sett och hört. Oavsett vad ni säger till oss, oavsett vad det kommer kosta oss, så kan inte vi vara tysta om det här. Vad är viktigast? Anden och vad anden gör, vad Gud gör, eller vad makten säger till oss. Men tyvärr, den här rädslan och det här behovet av kontroll, det uppstår också i kyrkan. Och vi måste vara vaksamma över det. Vi är inte immuna mot den här lockelsen som makt och status och prestige har. Vi kan ha jättefina, fromma argument. Men ibland så är våra motiv inte rena. Vi behöver vaka över oss själva så vi inte bygger vårt eget varumärke eller vakta vår egen position. Istället för att låta Gud göra sitt, att vi står tillbaka. Och jag tror att nyckeln till att inte drabbas av det är att inse att det kommer att hända att vi drabbas av det. Vi är brustna människor, vi kommer att göra fel, vi har svagheter. Det är en del av vår brustna natur. Och att lära känna sig själv och sina egna svagheter är nyckeln till att inte falla där. Att lyssna på människor runt omkring sig är en annan nyckel. Det är väldigt farligt. Många ledare som har fallit har just haft det här. Antingen har de inte haft någon som har vågat säga någonting runt omkring dem. Eller så har de inte lyssnat på någon. Vi behöver varandra, vi får leda varandra genom livet. Och det är otroligt vackert med det livet som vi får ha i församlingen. Att vi får vandra tillsammans. Och igår pratade vi om vad som hänt bakåt i historien sedan församlingen bildades. Så många år den här församlingen har vandrat tillsammans. Alla människorna i församlingen har fått vandra tillsammans i tro på olika sätt. Genom decennierna liksom. Tycker det är stort. Vi har varandra. Hur många av er har läst bröderna eller böckerna om Adrian Plass? De är ganska gamla nu. Ja, Eva har gjort det. Ja, Eivor, ja. Det är ganska länge sedan de kom ut. Men jag läste dem då ungefär då. Och de är väldigt roliga. Det är en engelsk, jag tror han är pastor. Och jag vet inte mycket av sitt eget liv han beskriver, men han beskriver inte sig själv i jättesmickrande dagar och inte sin omgivning alltid heller. Han skriver väldigt humoristiskt om församlingsliv, om sitt eget kristna liv. På ett sätt som såklart är väldigt skruvat, men samtidigt så kan man någonstans känna igen något i det. Annars skulle det nog inte vara roligt om man inte kände igen både sig själv och andra i vad han beskriver. Och jag tänkte på det när jag förberedde här att visst, han är lite elak ibland, men han beskriver alltid de här människorna med kärlek ändå. Även fast han då, Adrian, i boken där, han kan sitta liksom och tycka det ena och det andra på församlingsmöten och gudstjänster, men han beskriver alltid de människorna med kärlek. För vi har alla våra sidor, vi har alla våra egenheter. Men om vi visar varandra kärlek så kan vi se överse med de här bristerna som vi alla bär på. Och vi har alla få ta emot någonting av Gud i våra liv. Vi har alla någonting att ge, någonting att bidra med. Det är en så fantastisk bild att församlingen, som Paulus har, att församlingen är en kropp. Vi är alla delar av den. Vi har alla en funktion. Jag vet att folk ibland säger så här, ja, men jag är nog Jesu, eller jag är nog blindtarmen liksom, eller så där. Men jag tror verkligen att vi alla har en funktion. Tillsammans får vi växa närmare Jesus. Vad vi än får möta av motstånd och vad vi än får möta av framgång, så är Jesus med. Och han är huvudet för kroppen. Han är huvudet för vår gemenskap. Han får leda. Och får han det, då kommer det bli bra. Tack Herre, för att du har allt i din hand. Och Jesus, jag vill be nu. Jag vill be för de gånger vi har brustit i kärlek till varandra, Herre. Vi har brustit i kärlek till vår omgivning på olika sätt. Du kan ge oss mer. Vi är beroende av dig. Att du ger oss den kärleken som vi själva inte besitter, Herre. Jag ber att vi ska få mer av din kärlek till varandra. Att vi ska få ännu mer av dig i vår gemenskap, Herre. Ge oss mer av ditt liv, av din heliga ande, så att vi får vara till för den här staden på det sätt som du vill, Herre. Tack för att du har så mycket gott för oss, Herre. För att din kärlek är den största som vi någonsin kan få möta, Herre. Låt oss få lära känna dig och din kärlek mer. I Jesu namn. Amen.